13 avdelning Uppsala, fortsätter utgärningen mål och åklagare mot Christer Pettersson. Parterna kallas till sal A.
Ska dagens förhandlingar börja på tidsprogrammet det utdelade står idag 5 vittnesförhör. Men det är så då att det sista förhöret med Kristina Harras Raudas Vieta kommer att äga rum en annan dag sedan åklagarna har meddelat att hon kan komma. Är det något som åklagarsidan vill säga innan vi börjar vittnesförhör?
Nej.
Från försvararsidan?
Nej.
Då ska vi ropa in vittnet Pia Engström.
Pia Engström kallas till sal A.
Pia Engström ska höras som sin iakttagelse av Roger Östlund utanför biografen Grand motkvällen till styrkan av att denne uppehållit sig där omkring klockan 23 och därefter. Pia Engström, välkommen hit. Vill du sitta ner där?
Jag kanske bör säga det att Pia Engström har sagt att hon undanber sig när direkt sänder i radio.
Ja, du vill inte att det ska direkt sändas i radio det här?
Nej, tack.
Jag vill bara påpeka för att förr eller senare så kommer det ändå ut eftersom bandinspelning är offentlig handling. Men tingsrätten förbjuder då Sveriges Radio att använda den uppspelning som nu görs innan det här förhöret är avslutat. Du heter alltså Pia Engström. Vilket år är du född?
61, man låter 21.
Där sitter åklagarna, där sitter försvararna och den tilltalade kommer att ställa frågor till dig efteråt här. Du vet att en vittnesförhör är väl. Du var ju skyldig att tala sanning under straffansvar. Då ska jag be att du säger efter mig och avlägger vittneseden. Jag, Pia Engström.
Jag, Pia Engström.
Lovar och försäkrar.
Lovar och försäkrar.
På heder och samvete.
På heder och samvete.
Att jag ska säga hela sanningen.
Att jag ska säga hela sanningen.
Och inget förtiga.
Och inget förtiga.
Tillägga eller förändra.
Tillägga eller förändra.
Då är det min skyldighet att tala om för dig att du nu talar under straffansvar och erinra om lukten av eden. Det finns 2 mikrofoner här om du vill böja dig framåt som du sitter så här så går det in på bandet bättre. Säg till om du inte hör något eller så. Det är åklagarsidan som har åberopat vittnesförhöret. Vem ska leda det? Anders Selin. Varsågod.
Ja, det är tydligen så att den 28 februari 86 så var vi på biografen Grand. Samma föreställning som går på Lisbeth Palme. Ska du berätta om den här kvällen igen? Var du där ensam eller?
Nej, jag var där i ett sällskap. Och ja, vi såg filmen och så gick vi ut. Så skulle jag vänta på bussen 52an och Kungsholmen. Mm. Vid 10:10 stod jag där. Och inget särskilt hände. Jag stod och betraktade Olof Palme och Lisbeth Palme.
Och var var de någonstans då?
I jämnhöjd med bokhandeln ungefär. Mm. De stod och samtalade med sonen då, har jag förstått, och hans flickvän. Mm. De stod mitt emot varandra. Mm. Så vänder sig Olof Palme och Lisbeth Palme och går upp mot Kungsgatan till. Mm. Och flickvännen och sonen går åt andra hållet. Mm. Och jag tittade efter Olof Palme och Lisbeth Palme eftersom det inte är så vanligt att man har sett dem så. Och tänkte att det var konstigt att inte de verkade ha några livvakter. Mm. Stod och funderade på det en stund och följde dem med blicken bort mot korvkiosken och där försvann de. Mm. Jag såg inte om de gick över vägen eller var de tog vägen. Mm. Så stod jag en stund till. Så dyker upp en man och frågar mig. Han verkade vara en utslagen människa. Verkade påverkad av någonting. Frågade mig om eld eller en cigarett. Det kommer jag inte ihåg nu. Mm. Och han fick väl det. Eld eller cigarett då. Han verkade nervös. Och ville ta en taxi därifrån. Skulle söderöver, sa han. Mm. Frågade om jag skulle följa med. Och det avböjde jag. Ja, han stod väl där en bra stund, för bussen kommer inte förrän 28. Så han kanske dök upp framåt 20 över någonting. Mm. Kommenterade ett par kryckor som jag hade i min väska. Sen kom bussen och samtidigt kom några ungdomar och sparkade till busskuren. Bland vansinnigt arg och drar kniven mot dem här. Samtidigt kommer bussen så att jag kliver på och vänder mig om för att se vad som händer. Men han sprang efter mig en bit bara och sen gav han upp det. Så han kom tillbaka mot busshållplatsen. Men han klev ju aldrig på bussen. Så jag åkte vidare med bussen då. Och såg då att det hade hänt någonting vid Tunnelgatan där. Och tänkte väl inte mer än att det var något ungdomsbråk eller att det hade hänt något slagsmål.
Du hörde inga skott eller?
Nej. Jag kan inte svära på det i alla fall. Det är möjligt att jag har sagt det någon gång tidigare, men
mm. Ja, det är svårt att komma. Säg mig, var det mycket folk i rörelse när du står och väntar på bussen?
Ja, precis efter bion var slut så var det mycket folk precis kring platsen. Mm. Och sen var det väl som en normal fredagkväll då.
Oh, det är folk som passerar.
Ja, precis.
Bägge riktningar.
Lite fylla och som du. Som det är en fredagkväll. Mm.
Den här mannen som sen drog kniv och som du bedömer som utslagen. Dök han bara plötsligt upp i din sida eller såg du när han kom? Var tror han kom? Eller?
Han kom, som jag uppfattade då, så kom han så att säga från Kungsgatan hållet. Men jag såg inte honom komma, men han kom från det hållet till busshållplatsen. Mm.
Det är någon kur där, ja, eller var det?
Ja, det var jag.
Den finns den inte längre nu. Ett regnskydd är det väl också? Ja. Så han kom, och du står innanför den här, de här vägarna då?
Nej, lite utanför då, eller liksom mot.
Åt vilken sida vägen, kommer du ihåg, norr eller söderut?
Förlåt?
Åt vilket håll stod du, på vilken sida om den här? Busshållplatsen. Var det åt grannhållet till eller åt Kungsgatan hållet till?
Åt, ja, mer åt grannhållet till. Mm.
Du, när den här killen dyker upp, så sa du då är klockan 23:20 ungefär, stämmer det?
Ja, någonstans mellan 20 över och 5 i halv måste det vara. För vi samtalade en stund och sen kom ju bussen 28. Mm.
Men du menar du kan ange tiden så pass exakt i alla fall? Så.
Ja, det kan jag. Det kan,
har du något stöd för minnet på den punkten?
Ja, eftersom jag kom ut ifrån bilen 23.10 och frågade min kamrat vad klockan var. Mm. Och sen då att de... Olof Palme och Lisbeth Palme han försvinna och där han går en stund och bussen kommer 28.
Oh, ja.
Så måste det ha varit mellan 20 över och 5 i halv.
Det har du stöd för. Ja. Den här personen som du nu träffar, den här utslagen, vad fick du för intryck av honom? Var han brusad?
Han var nog påtänd av något.
Verkar han förvirrad eller...
Ja, förvirrad. Han, eftersom han verkade påtända någon, han verkade spidad. Mm. Lite, talade fort och verkade nervös och lite stirrig och sådär.
Mm, var ett allmänt stök eller?
Ja.
Var han dum mot eller ofredad?
Nej, det var han inte. Men så att säga, jag var ju glad när bussen kom, man säger så. Mm.
Ja. Har du fått så att säga vara med och konfronteras för, hos polisen för att kunna identifiera den här personen eventuellt?
Jag har pekat ut honom ur kriminalregistret och till Tida bil.
Och du känner igen honom och såg honom idag?
Ja,
vi tror att han är här. Ja. Han blir rången nästan. Kanske på tillfället till det. Såg du om den här personen var skadad på något sätt?
Ja, han hade faktiskt sår på händerna. Mm-hmm. Och som jag uppfattade blod, men jag kan inte säga om det var färskt eller om det var lite
blod,
koagulerat.
Och,
men det var,
och sår på
det
händerna.
Var på händerna, ja.
Och sen när din buss kommer och stiger på dig, är han inbegripen i något bråk med ett gäng ungdomar?
Ja, han har precis avslutat bråket. Det gick väldigt fort, så han hade stoppat tillbaka den här kniven som han bar då.
Såg du vart han tog vägen? Stod han kvar i busshållplats?
Ja, han som jag uppfattade då, så vände han som att han skulle gå tillbaka och fortsätta prata med mig. Men då hade ju jag klivit på bussen redan. Ja. Så. Sen vet jag inte var han tog vägen.
Jag förstår. Ja, tack.
Ja, några kommer. Jag vill säga att mannen han bråkade, var det med en ungdomsgäng?
Ja, just det.
Kan du beskriva det här bråket lite närmare?
Ja, när vi stod vid busskuren så kommer de här ungdomarna ifrån Kungsgatan hållet och ner. Mm. Och när de kommer fram till busskuren så sparkar de på busskuren. Och det väckte tydligen hans vrede på något vis, så att han skulle göra upp med dem om att...
Tog han upp en kniv?
Då tog han upp en kniv.
Gjorde han något utfall med kniven?
Ja, han sprang efter dem och skrek någonting. Men det var kanske ett par meter efter. De sprang iväg då såklart. Så då stoppade han ner kniven igen. Och ja, samtidigt då kom i bussen så att säga.
Du fick den uppfattningen att han kom från Kungsgatshållet?
Jag fick den uppfattningen då, jag har ju inte sett det, men jag fick, han kom vid busskuren från det hållet så att säga, till busskuren från det hållet. Han kom inte från grannhållet så att säga, utan han kom norrifrån det.
Du såg makarna Palme, de gick mot Kungsgatan till.
Ja, just det.
Fattar jag rätt att du såg inte någon person som följde efter dem?
Nej. Inte på ett sådant avstånd att jag uppfattade som livvakter, för jag tyckte att det var märkligt att det inte gick, att de inte hade några livvakter.
Var någonstans såg du makarna Palme först?
På bion.
Ja, jag tänker ute på Sveavägen.
Jag såg, när jag hade kommit till busshållplatsen så noterade jag att Olof Palme och Lisbeth Palme, det verkar som att de har tittat ett skyltfönster i bokhandeln. Så att de kom som om hörnan vid bokhandeln där precis. Det är lite svårt att förklara kanske precis hur det ser ut. Men
ja, först är en möbelaffär och sen en bokhandel.
Och sen en bokhandel och sen...
ABF.
Ja, precis. Att de hade gått om, man kan ju gå in. Det ligger en restaurang så man kan gå som om hörnan lite grann. Mm. Det verkade som att man tittade i bokhandeln och sen gick ut igen på trottoaren och mötte där då sonen och flickan.
När du ser makarna Palme, står de stilla då?
Ja, det står, ja, de går ju från bokhandeln så att säga ut en bit på trottoaren för att träffa sin son och flickvän.
Men ser du om makarna Palme pratar med några människor?
Nej.
Jag tänkte på sonen Mårten. Såg du till honom i tillfället?
Ja, de samtalade ju med...
Samtalade.
Ja, de stod mitt emot varandra och samtalade. Mm. Innan de skildes åt och makarna Palme gick uppåt mot Kungsgatan.
Såg du någon person i närheten av de här fyra?
Nej. Jo, förresten. Det kom en person och sneddade tvärs över gatan framför makarna Palme. Men han kom ifrån restaurangen kanske som är precis där också.
Ja, från det håll där Kammarkagatan ligger.
Ja, just det. Det ligger en liten restaurang precis i hörnet där.
Vad var det för person, kan du beskriva honom?
En mörkhårig kille. Kort jacka.
Svensk eller utlänning?
Det vet jag inte. Utlänning, tror jag.
Du tror, du var säkert tidigare, du tror att det är en utlänning. Och till vilket håll försvann den mannen?
Ja, han gick ju neråt och mot... Ja, inte åt Kungsgatan till så att säga.
Utan mot Henegatan och norrut. Ja, den här personen som blödde. Hur länge höll du på och pratade eller såg honom där när det var bråk och du var ju... Hur länge så att säga, observerade du den här mannen? Han som blödde.
Ja, han... Måste jag ha dykt upp då någon gång mellan 20 över och 5 i halv. Så att det måste ha varit en 6-7 minuter någonting. Skulle jag tippa. Det är ju svårt att säga exakt på minuten. Men
såg du honom, såg du honom försvinna, gå därifrån?
Nej.
Norrut mot Tegnérgatan?
Nej. Han vände ju igen efter det här ungdomsbråket så att säga. Och jag fick ju uppfattning att han skulle gå tillbaka till mig då. Men då hade jag... Redan klivit på bussen så att säga. Så att sen vet jag inte var han tog vägen.
Du har inte sett den här personen ringa något telefonsamtal?
Nej.
Och tidpunkten är det, du tittar på klockan, sa du det?
Nej, jag frågade en kamrat om vad klockan var när vi kom ut ifrån bion. Och då var den 10 över 11, sa han till mig.
Jag har gått igen, kamrat.
Jo, apropå det med tider, du nämnde också någon tid när bussen skulle ha gått.
23:28.
Ja, är det den tiden du vet att den gick eller den tiden skulle gå enligt tidtabellen?
Nej, den ska gå enligt tidtabellen och den, jag åker den, eller åkte den ganska ofta då. Den...
Har du något minne av om den var i rätt tid någorlunda?
Ja, som jag minns det så var den i rätt tid.
Tittar du på klockan eller har du något annat stöd för det? Den förmodan?
Nej, det har jag inget stöd för, men ja, så att säga, man märker ju om bussen är sen och då börjar man ju undra vad bussen har tagit vägen och jag hann aldrig fundera på det.
Ja, du sa att du kunde följa makarna Palmes promenad söderut mot korvkiosken.
Ja, just det.
Var ligger, kan du närmare ange den där korvkiosken enligt din uppfattning?
Ja, den ligger väl en liten bit ovanför själva kyrkan så att säga. Närmare kunskapen håller till.
Ovanför, alltså söder om kyrkan, är det du menar? Vad menar du med ovanför?
Ja, den ligger längre bort än kyrkan från grannhållet så att säga.
Och vad uppskattar du avståndet själv till?
Oj, det är jag så dålig på. Det kan jag inte ens uppskatta.
När du säger att du tyckte det var märkligt att de inte hade några livvakter och eftersom du inte såg några personer i makarna Palmes närhet, är det så du menar?
Ja.
Vad är det då för närhet du talar om eller tänker på?
Ja, det är ju nära. Det är kanske ett par meter bakom eller 10 meter bakom eller runt omkring vid sidan av.
Par upp till 10 meter bakom.
Ja, eller runt omkring i alla fall. Det brukar ju synas om man ser någon offentlig person att det finns livvakter med så att säga. Och det noterade inte jag.
Ja, tack.
Du berättade någon person med utländskt utseende som hade gått över gatan i något tillfälle. Kan man berätta det en gång till? Vad var han från och vart han gick?
Den här personen som snäddade framför makarna Palme.
Just det.
Ja, han kan ju ha kommit ifrån den här restaurangen som ligger precis så att säga ovanför då ABF, eller bredvid ABF ligger någon liten restaurang där.
I själva ABF-huset?
Ja, precis. I hörnan. Ja, i hörnan ligger. Ja, just det.
Ja, hur gick han sen då?
Ja, han verkade ha bråttom. Och bara passerade makarna Palme snabbt. Jag tror inte ens att han noterade att det var dem han passerade, utan han bara passerade och gick.
Han passerade dem och gick förbi åt grannhållet.
Ja, just det. Ja, just det. Ja, som jag såg ju bara när han passerade och sen har jag liksom vände jag mig inte ens om, så jag vet inte var han tog vägen.
Nej.
Jag vet inte om jag har varit uppmärksam, men jag har inte uppfattat på den här busshållplatsen låg.
Ja, den ligger precis utanför biografen grann, på det samma sida. Nej, lite högre upp mot Svea, mot Kungsgatan till då. Kanske, jag vet inte hur många meter, men en liten bit upp.
Det är inte så att busshållplatsen själva verket ligger längre upp.
Ja, den ligger lite över från bokhandeln. Det är ju...
Ja, det finns ett foto på sidan 197 här i 3.1. Där ser man. Sidan 197.
Och kan vi visa på grann då var den ligger så. Och så sen busshållplatsen och var ligger sen då bokhandeln.
Den ligger närmare bussen.
Den ligger mitt för busshållplatsen ungefär på. Det finns en bild där på detta och vi kan titta.
Ja, det var på sidan 197 här i 3.1. Det är inte så här en bild.
På bilden på sidan där så ligger då busshållplatsskyddet mitt för bokhandeln. Och jag frågar, ska hon vara kvar eller?
Ja, kan vi så att säga kalla in nästa vittne och bara ställa en fråga, en identifieringsfråga, och sen avsluta förhöret med identifieringsfrågan.
Som liknande stund, du heter Åge Östlund.
Ja.
Och jag skulle bara vilja ställa en fråga till dig först här. Det är vittnen som sitter här, heter Pia Engström. Och den är under till Anders Kjellin.
Ja. Jag frågar dig, Pia, känner du igen Roger som har kommit in där?
Ja, men du hade längre hår då.
Ja. Men är det den killen du pratar om som träffade dig?
Okay.
Ingen tvekan om det.
Nej. Jag klippte mig igår.
Ja, det är bra. Jag har en fråga i detta sammanhang.
Ja, var det någon annan skillnad i utseende, tycker du? Om du tittar en gång till här.
Ja, du ser ju trevligare ut nu än du gjorde då. Du hade... Men du var annorlunda klädd och allt sådär.
Får jag fråga, Pia, hade den här personen någon huvudbonad på sig?
Nej. Det hade han inte.
Klädsel i övrigt?
Brun täckjacka och bruna byxor. Som jag minns.
Ja.
Arbetsförlust. 824 kronor.
824. Jag har frågat om en gång till här, alltså Roger Östlund där.
Ja.
Vilket år är du född?
48-07-19.
Du vet vad vittnes mål är?
Ja. Jag, Roger Östlund,
lovar
och försäkrar
på heder och samvete
att jag ska säga hela sanningen
och inget
förtiga,
tillägga eller förändra.
Februari 1986 så hände det en hel del.
Ja.
Kommer du ihåg vad du gjorde den kvällen?
Ja, en del av vad jag gjorde kommer jag ihåg. Det var på kvällen enbart då.
Gör du berätta?
Ja. Jag kan ju berätta därifrån jag berättade i polisförhören då ungefär. När jag kom upp, jag var i närheten av klubboxen. Det var före 11. Jag kan inte säga den exakta tiden. Och jag skar min finger på en kniv. Och det var mitt syfte då att gå in där på klubben för att få ett plåster. Och jag kom in där på klubben, men något plåster vart det inte, utan jag fick serva mig själv då på toaletten med pappershanddukar. Och sen avlägsnade jag mig därifrån ganska omgående. Och för det blödde ganska mycket. Och sen går jag därifrån över bron vid Kungsgatan, jag vet inte, heter gatan. Och sen ner Appelbergsgatan och sen Lundmangatan i backen ner mot Tingegatan. Och tänker att jag ska gå upp till Sigge för att ha plåster. Vill du i alla fall komma in någonstans?
Sigge, det är Sigge Sedigen. Som bor på Tegnegatan 16.
Ja. Och jag kommer fram då till den här porten då. Jag kan inte säga att jag vet något signalsystem eller något sånt där. Utan jag tyckte det lyste upp på sånt. Och det såg ut som att han skulle vara hemma. Jag fick den uppfattningen. Jag ringer på porttelefonen där nere flertal gånger, men det händer ingenting. Och så kommer det fram en man och säger någonting i den stilen att jag inte behövde stå där och trycka på knappen, utan någon form av slavlägsna eller så. Jag kan inte precisera det. Och sen går jag då ut mot, och då är jag lite besviken på Sigge, det är så att säga, så här, jag är lite sur om överhuvudtaget. Så går jag ut mot Sveavägen. Och jag gör det direkt så här. Jag är då har en ting i gatan där runt omkring och alla hör. Och så kommer det då något punkrockgäng som irriterade mig. Så började jag sparka på en papperskorg där. Och sen då jagade jag väg dem i alla fall så mycket. Och sen då är jag nästan borta vid korvkiosken någonstans. Och sen går jag då mot biografen Grand. För jag kom på det, jag kan ringa upp till Sigge. Och så kommer jag dit vid Grand. Och står vid porten där, alltså vid dörrarna. Och så går jag in och ställer mig innanför. Det är inte särskilt mycket folk där heller, det står vad jag kan uppfatta. Så att jag liksom kunde stå och ringa, för att annars står man i vägen där förstås. Och i det skeendet, så när jag står där och ska börja ringa, då träffar jag Christer här. Då står han utanför grandbiografen. Och då lutar jag mig fram liksom ett tal steg, för det var en meter ifrån dörrarna där telefonen. Okej, vi har varit goda vänner och sådär. Rätt ovän har det inte varit, men det hade hänt en episod 85 innan så här. Men jag ville i alla fall prata med honom om vad det visste jag inte. Men han, om man säger någonting, jag kan inte uppfatta det. Jag öppnade dörren lite grann. Jag ville att han skulle komma in eller öppna en dialog där. Så nu gör han någonting avvisande i alla fall. Så jag fick uppfatta att han var inte intresserad av mig. Och såg, då fick jag det här i tankarna i alla fall, att det inte stod rätt till mellan oss två sen sist. Så det var inte mycket mer. Då gick han emot kiosken på Sveavägen då, mot kyrkan. Och jag gick inte ut och tittade var han gick någonstans, utan jag stod kvar där. Sen dröjer det några minuter innan jag får upp plånboken nummer och så ringer jag upp till Sigge.
Sigge hemma nu?
Sigge svarar telefonen.
Kommer du ihåg vad ni pratade om, du och Sigge?
Jo, jag pratade då om ett café som ligger under där. Det var en episod där som jag var inblandad i. Så vi var inte så goda vänner, den här polackerna som har det där kaféet. Ovänner var vi inte heller, men det var en grej som hade hänt. Och sen fick jag väl synd om mig själv också när jag blödde och grejade så här. Jag ville ha någon taken. Mm. Och Sigge har liksom varit då, ja, som en rek och kille. Mm. Mm. Så jag drog väl upp det här med den här polackerna och pratade om att jag blödde och så. Mm. Och han försökte lugna ner mig vad jag minns.
Mm. Du ville komma upp då?
Jag ville komma upp.
Fick du det?
Nej.
Var det ett långt samtal? Där?
Ja, det var ett ganska långt samtal. Ja, jo.
Vad menar du med ett långt samtal?
Ja, 5-10 minuter.
5-10 minuter. Kommer du ihåg vad du gjorde sen efter samtalet?
Ja, sen går jag ut och sen observerar jag att det står en äldre herre och vinkar på en taxi. Han har just fått en taxi som håller på att svänga in till hans sida. Och jag är inte så långt ifrån det, så jag springer fram och säger att det är jag som har vinkat. Mm. Och så var det ett dispyt om det här, men jag fick den här taxin. För då tänkte jag så här, då åker jag till Röda rummet. Och vill få ett plåster där, för det blev det fortfarande. Mm. Och så åker jag dit ner till Röda rummet. Och sitter där och fikar. Så då kom det här utsändningen på radio då, att Palme var skadad, sa de först. Och då bad de mig att dra på apparaterna där inne, radioapparaterna. Så kom nästa nyhetsutsändning, jag satt och fikade där. Och att han var död eller skjuten till döds. Och att allmänheten skulle lämna då tips så fort som möjligt. Och då är det en som jobbar där, en neger egentligen, en liten arab där. Så han går och ringer då på mig. Jag tycker att det här verkar mystiskt. Så var det. Så att det sen så kommer en massa piketbussar och ja, polisbilar och sen ringer de in där och sen pekar de på mig då. Mm. Och de tar ju mig där och tar ut mig på gatan och så här. Mm. Och vad de nu gjorde, de kollar kläder och luktar på. Jag vet inte allt om vad de nu gör. Men så fick jag gå in igen då och sätta mig och fika igen. Mm. Mm. Och sen efter det så... Ja, så var det väl massor och så att jag vet inte exakt vad jag gjorde, men det var ju så mycket runt omkring det här.
Mm, det är klart. Du sa att du var i närheten av klubben Oxen och klockan var före 11.
Ja.
Att det blev 11 på kvällen.
Ja, visst. Mm.
Men du kan inte säga exakt vad klockan var.
Nej, klart.
Och då hade det var då du skadade handen på något sätt.
Ja,
och
hur
det gick till när du skadade, på vad sätt skadade?
Ja, rent klumpighet bara. En liten pennkniv i vass.
Jaha, och din egen pennkniv?
Min egen pennkniv. Mm.
Och sen var du inne på Oxen ett tag, får ingen hjälp där och går därifrån, är det så?
Mm.
Hade du druckit någonting eller tagit någonting? Var det påverkat?
Jag hade tagit det innan, dagen innan så här. Jag hade tagit vitamin på morgonen. Mm. Och så hade jag druckit lite grann. Mm. Jag var mest trött.
Mm. Den flickan som var här förut, hon gjorde den bedömningen att du var påverkad av någonting.
Att jag var det?
Ja,
ja det var en riktig bedömning.
Det var riktigt. Mm. Sen berättade du hur du gick upp till hamnade vid Sigges port och ringde på där han var inte hemma. Och sen kommer du tydligen ner och hamnar på Gambia. Sen kommer du ner till Gambiografen och ska ringa där. Har du försökt ringa Sigge tidigare?
Nej.
Varför just ner till Gran? Varför ringer du där?
Jag vet att det förut var det 25-årsautomat där, så här gammal.
Ja, ja.
Nu är den stängd där. Den gick i alla år här på 25 år.
Mm. Man kunde ringa billigt då?
Ja. Och sen har jag ringt därifrån till Sigge förut.
Jag har gjort det.
Ja.
Många år.
Ja, det har hänt några gånger. Mm.
Du har kört samma program så att säga, konstaterat att han inte är hemma.
Och nej, men det har väl hänt ett par gånger att jag har ringt därifrån. Jag vet att det finns en telefon där. Mm. De andra brukar trasa lite.
Har du någon minne av det var mycket folk i foajén när den kom till grann?
Nej, inte särskilt många människor.
Det var det inte.
Nej.
Du berättade om någon episod med något gäng punkare här. Var utspelades det någonstans?
Det var närmare Kolkiosken.
Det var längre söder på Sverige.
Nej, längre söder. Mm. Vi springer över gatan och sådär.
Ja, det blev arg på något längre. Kommer du
ihåg mer? Jag måste mera... sparka på att irritera den där under papperskorgen.
Ja, kommer du ihåg vad du själv gjorde då?
Kommer
du ihåg vad du själv gjorde då?
Ja, jag jagade iväg dem.
Har du mina minne av, kan du klart säga det här sagt, om det här episoden med punkarna var före eller efter samtalet med Sigge?
Före.
Det var före. Det såg du bra nu.
Va?
Det såg du minst alltså idag.
Ja, jag för mig att det var så före, ja visst.
Var det i samband med det som du träffade den här flickan? Känner du igen henne förresten?
Jag vet inte. Jag tycker att det verkar bekant. Jag kan inte säga för känner henne.
När hon berättar så då att hon har stått i busshållplatsen och du har kommit fram till henne och bett att få eld.
Ja, det är hon.
Ja. Minns du att du har varit
fram och pratat med henne? Jag vet att jag har frågat henne efter eld. Ja, det stod hon jobb i biografen. Ja.
Men det har du själv ett minne av att du har snackat med
tjejen? Ja, det vet jag. Alltså. Ja,
var det i samband med det här bråket med punkarna?
Ja, det var någonting i samband med det.
Det var någonting i samband. Och efter det så skulle du ha gått och ringt till Sigge som du minns det.
Ja.
Länge har du känt Christer?
Ja, jag kan inte precisera mig exakt. Känt och känt. Vi har setat tillsammans på kåkar. Kanske sedan 60-talet och framåt. Mm. Jag har inte umgått så mycket. Det har inte gjort.
Jag har stött ihop då.
Jag har stött ihop här och där.
På kåkar och även utanför.
Ja.
Mm. Du sa att den här kvällen när du såg Christer utanför grann så ville du snacka med honom, men han på något sätt gav tecken.
Ja, jag både ville och ville inte, liksom eftersom det hade hänt innan då, så det var ingen rolig relation. Ja. Liksom.
Men du fick det intrycket att förhållandet kanske inte var så bra då?
Nej, han var så avvisande liksom.
Prata
så...
med dig, ja. Vad var det som hade hänt?
Nej, jag var nere på Magnus Ladulåsgatan 85. Han frågade mig om jag hade käk. Mm. Och jag tog fram båsen liksom och han skulle handla. Så han, när jag har den i handen så tar han den och springer. Mm. Och jag springer efter och han kommer inte undan utan säger han direkt till mig. Jag tar det lugnt och jag tog en chans. Okej, det var slut av mig
sen. Så jag var inte med det.
Nej, så var inte med det. Men det var ju helt oväntat för min del. Liksom. Mm.
Men det var inte så att ni var bittra fiender och ovänner då?
Nej, jag ska säga, jag kommer inte ihåg det här liksom först nu när jag aktualiserar det här. Mm. Jag har inte haft en tanke på det annars. Mm.
Är du absolut säker på, Roger, att du träffade Christer?
Ja, jag är absolut säker. Jag är absolut säker. Jag vet att jag träffade Christer.
Utanför Grand.
Utanför Grand. Nej, jag står alltså inne på Grand och öppnar dörren. Han står en meter utanför.
Men jag måste fråga dig.
Ja.
Därför att du vet, Christer har förnekat att han överhuvudtaget har varit där utanför. Den här kvällen var det. Men du är säker på det.
Ja, jag vet.
Mm. Ja, tack. Du känner Sigge Cedergren?
Ja.
Mycket väl.
Ja, mycket väl, kan man säga. Ja, rätt så bra känner jag. vårt personliga förhållande.
Och du har uppsökt honom i hans bostad tidigare till Negatan 60?
Ja, ja.
Många gånger?
Många gånger. En hel del gånger, ja.
50-tal gånger eller mer eller mindre?
Ja, det jag har sagt, jag har inte hållit räkning på det, men jag kanske har varit där 40-50 gånger.
40-50 gånger?
Ja, jag vet inte exakt.
Har det hänt att du har ringt då ifrån telefonkiosker eller på annat sätt i närheten av hans bostad?
Nej, inte alltid, men det har hänt.
Det har hänt?
Ja, det är inte alltid han svarar telefon heller.
Många gånger som du har ringt?
Ja, det är inte så hänt. Det är inte just för att komma upp dit, men jag har ringt han några gånger där. Annars var det bara att trycka på porttelefonen om man skulle, när den fungerar.
Men har det hänt då tidigare att du ringt? Det fanns ju telefonkiosker här i hörnet av Tenegatan och Sveavägen.
Ja, det brukar vara så ut som en bomb har varit där oftast. Och slå sönder den.
Vad sa du sist?
Den som står vid Tenegatan Sveavägen i hörnet på höger sida från CIC-gränsen. Den brukar nästan alltid vara sönder.
Ja, men det har hänt att du har ringt från de här kioskerna som finns
där. Det händer.
Mm. Har du någonsin varit inne på Grand och ringt vid något tidigare tillfälle?
Till Sigge?
Ja.
Ja, det tror jag att jag har gjort. Jag har ringt många samtal från Grand. Jag vistades mycket på Tegnegatan i backen där på en karosserifirma förut. En bekant till mig. Mm.
Ja, jag återkommer till bekantskapen med Christer här. Du har träffat honom på Kåkar, sa du.
Mm.
Och så berättar du om en händelse på Magnus Radlås gata på Söder, Skanstulls hotell.
Ja.
Kan man säga att det var så att säga, ett försök till rån från Christers sida?
Ja, försök till rån. Jag rubricerar inte sådana här grejer, men det, visst var det fult, tyckte jag. Det var det där. Ja.
Mm.
Men det var ingen som skulle gå till åtal om det.
Sen har ni träffats flera gånger efter vad jag förstår.
Ja, så han säger att vi har träffats på ett annat ställe där förutom Katarina Barngata, men jag kommer inte ihåg det så noga.
Hur var det på Katarina Barngata? Var det tillsammans med Mikaelina?
Ja, just det.
Vill du vara vänlig berätta om det tillfället?
Ja, det ringer på dörren eller knackar på dörren, jag kommer inte ihåg vilket. Och Sissi som är där, hon går och frågar vilka det var. Så här. Jag hör inte då riktigt exakt vad som sägs, men det var någonting om att han skulle sparka in dörren eller sådär. Och jag säger öppna dörren liksom. Jag vet vad det handlar om då. För Harry Mikaelina. Jag vet inte att Christer är det. Och Harry Mikaelina, han borde inte ha kommit upp överhuvudtaget. Han visste vem det var som hade tagit de här grejerna i hans lägenhet. Det hade jag också talat om för de här två personerna som var med mig där. Och det här kommer ni förstå för.
Det var misstankar mot dig tydligen om att du skulle
ha han tyckte saker. Nog så här att vi kände varandra ganska väl att hemmet ska vara intakt efter mig. Jag kan inte springa och hålla reda på den här kojten. Eller ja, den killen som var med.
Mm.
Och jag ville inte ta ansvar för vad han gjorde utan jag talade om för Harry att han hade tagit en kamera och en skinnjacka och en gitarr. Och sen där hörde jag någonting med något litet spel också. Men det visste inte jag om. Då har han stoppat fickan och sådär.
Christer Pettersson var med vid det här tillfället?
Ja, han var med då i dörren stod han. Jag sa inte, kan det vara något?
Mm. Uppfattade du det hela som ett hot mot dig?
Ja, hot mot mig. Jag tyckte, nu räddade du upp sig ganska fort. Han, jag vet ju hur han kan bli också. Jag kan bli likadan jag med. Och jag kände mig lite förnärmad för att han inte tog sig att göra någon åtgärd mot den det berörde. Jag är tydligen mer eller mindre rädd för honom då.
Vem talar om nu?
Det är en som kallas för Poitek. Det var han som hade tagit kameran där i hans bostad.
Kände du dig hotad av Christer Pettersson vid det här tillfället?
Ja, så som han stod så kände jag att jag skulle inte ha hoppat på honom i det läget. Så han stod med handen under jackan. Det skulle kunna vara allting från... Ja, jag tänker ju på att han har en pistol, men jag ser aldrig en pistol. Det kan ju vara någonting annat också han har under.
Jag
sa det att jag ser inte vad han har under jackan. Han står med handen under jackan och står en bit ifrån. Som, observatör mer eller mindre, men så jag och Harry pratar då. Och tar det lugnt, säger Harry till honom. Han tar det lugnt liksom. Men jag uppfattar det klart som ett hot. Det gjorde jag.
Mm. Sen en annan händelse, sommaren 1988 vid Sergels torg, Sergelarkaden. Kommer du ihåg något sammanträffande med Christer och ytterligare en person där?
Jag kommer inte ihåg det så noga, men det stämmer ganska bra det. För jag sprang omkring med en frimärkssamling jag hade, som jag hade fått tillbaka en rättegång.
Mm.
Det han pratade om.
Men blev det ett bråk mellan dig och Christer och en annan person?
Ja, jag har mycket dåligt minne av det där.
Christer nämner om en brännvinsflaska som det höttes med.
Ja, men jag har hört det andra hand. Jag lyssnade inte ens på radion. Jag fick höra att det hade gått ut på radion.
Ja, vi bryr oss inte om det.
Jag vet inte exakt vad han har sagt på radion.
Nej, men jag undrar om dina minnesbilder här. Var det ett bråk vid tillfället?
Nej, jag har inte ingen minnesbild om en bråk.
Minns du ingenting om
en brännvinsflaska? Nej, det kunde vara någonting på upplossande eller något sånt där kanske. Men det är vad jag har fått imatat med. Vad jag har hört folk prata och fråga mig om. Jag har ingen minne av att det var något bråk där. Men det kan vara som Christer säger. Vad det nu var han har sagt. Mm. Det var någon form av bråk.
Ja, dina minnesbilder här beträffande den här mordkvällen. Det vill jag fråga om. Du var ju påverkad. Kan man säga att du var påverkad ordentligt? Eller var du mera trött? Eller hur var det?
Nej, jag hade tagit amfetamin på morgonen, så jag hade druckit vin under eftermiddagen. Och sen hände det här och sen droppen på liksom, jag började bli lite trött. Jag hade ingen bostad för tillfället här. Det
var tydligen sur vid tillfället.
Sur?
Ja, var det?
Sur. Jag var inte sur mer. Efter att jag var hos Sigge Cedergren. Jag var lite besviken på att han inte öppnade. Det var vad jag fick för att han var hemma. Men det kan ju vara så att porttelefonen var trasig. Det hände ju.
Du var sagt tidigare i polisförhör långt tillbaka i tiden att du hade väldigt dåliga minnesbilder av den här kvällen.
Ja, jag har sagt så att jag har det suddigt så här, från 86 de har hört mig. Jag vet inte hur många gånger det är.
Ja, det är många gånger.
Ja.
Det finns, jag måste hänföra mig till sidan 201 här i 3:1. Det är ett förhör med dig på allmänna häktet den 6 mars 1986. Och där tillfrågad vad du gjorde den här kvällen, och där säger du du säger att du hade muckat, det första stycket, att du hade muckat från Håga den 17 februari 1986. Kan det vara riktigt?
Mm.
Och sen i nästa stycke på natten den 1 mars 86, han vet inte mycket klockan var, hade han kommit till Café Röda Rummet från Norra Bantorget. Ja, det säger du nu också. Jag stannar ett ögonblick där. Vad kan klockan ha varit när du kom till Norra Bantorget?
Jag vet inte, 12-tiden kanske någonting.
Vad sa du?
12-tiden någonting.
Mm. Ja, det finns en uppgift i utredningen att taxiförare som har berättat att 23:50 skulle du ha tagit en taxi där i hörnet till Nergatan. Sveavägen. 10:50.
Mm.
Skulle det kunna vara rätt?
Ja, kan vara rätt.
Ja, jag återgår här till sidan 201. Han trodde att han hade gått dit, alltså till Röda Rummet. Men synbarligen har du inte gjort det, va?
Nej.
Du har åkt taxi, säger du.
Just.
Blödde från ett sår på vänstra lillfingret och hade därför frågat efter ett plåster igen. Och då han befann sig på kaféet hade han i radion hört nyheter om mordet på Olof Palme. Har du sagt det? Men står det, Östlund kunde inte erinna sig vad han gjort tidigare under kvällen och natten. Han sa att han var alldeles borta av knark och sprit. När jag läser upp det här, väcker det en av minnesbilder?
Ändå för minnes.
Ja, om du kan ha sagt på det här sättet att du minns inte vad du gjort tidigare under kvällen och du var alldeles borta knappt.
Jag var ju inte så intresserad kanske av att överhuvudtaget komma i närheten av någonting sånt här. Kan det vara därför jag sagt det?
Men du har tydligen sagt på
sen
det här
var sättet. Jag ju misstänkt och då fick jag ju liksom... Jag var ju misstänkt.
Ja, det framgår inte av det här förhållet.
Nej, men vad jag förstår så var det så.
Och sen hörs du till sidan 202, nästa sida, det är 24 november 86. Och där sägs det i andra stycket. Östen säger att han under kvällen uppehåll sig i närheten av Sergels torg. Under hela kvällen hade han varit själv. Han kan inte minnas att han skulle besökt en biograf för telefonsamtal. Jag stannar där ett ögonblick. Här har du tydligen sagt att du minns ingenting av att du har besökt någon biograf för telefonsamtal.
Mm.
Kan du ha sagt på det sättet?
Ja.
Var det en riktig uppgift du lämnade då?
För mig tyckte jag den var riktig då.
Hur menar du?
Nej, sen efter liksom... Jag ska säga så här då. Jag ville inte liksom bli ihopkopplad och inblandad. Jag tyckte det var nog som det var ändå. Det här med Palme då.
Mm.
För...
Sen hörs du upprepade gånger här under hösten 1988 utav Palmegruppen. Det är minst jag antar. Och det finns bland annat ett förhör här i sidan 209. Det är först i sidan 207. Det är ett förhör den 22 augusti 1988. Och du har sagt vid något tillfälle här att du har väldigt dåligt minne från den här kvällen.
Det kan jag svara på. De sakerna jag minns, det är det som står i pappret. Det jag inte kommer ihåg, det är sånt jag har glömt. Det är inte mycket jag kommer ihåg för att vara en hel kväll.
Nej, men... Nej, då, det var ingenting. Ja, jag frågar först. Var du på Klubb Oxen den här kvällen?
Ja.
Alldeles säkert?
Ja.
Du var sagt annorlunda vid tidigare förhör här. Det är ett förhör 22 augusti 1988, sidan 207. Och där anges det på andra stycket. Östlund tillfrågas även vad han själv gjorde 28 februari på kvällen. Han har berättat att han berättade för polisen flera gånger och att hans minne inte är särskilt bra över den perioden eftersom han både söp och knarkade hårt just då. Han tror dock att han kan ha varit uppe på en klubb uppe på Oxtorgsgatan. Det där är understryck. Du var uppenbarligen sagt att du trodde att du kan ha varit på en klubb på Oxtorgsgatan.
Mm.
Men senare så minns du att du var där.
Ja, jag visste inte om de ville komma med förhören, alltså jag.
Var det en medvetet oriktig uppgift som du lämnade då?
Ja, det var det.
Det säger du?
Ja.
Och när det gäller frågan här om du ringde till Sigge Cedergren den här kvällen så har du tidigare under förhör varit mycket osäker. Vad kan det bero på?
Samma sak.
Du hörde så här.
Ja.
Ja, förlåt.
Ja, sen liksom, jag tyckte att det var väl ingenting liksom att... Ja, jag hade ingen anledning att vara rädd för att tala om det längre.
Nej, men vid ett förhör här den 15 november, det är sidan 222 i det här protokollet, så anges det på följande sätt. Det är minst på sidan. Roger delges nu att hans uppgifter kan inte vara riktiga och han delges nu att han befunnit sig inne på Grans biograf och inte samtal. Det säger alltså förhörsledaren. Vad säger du? När Roger får höra detta säger han att detta nog är mycket möjligt. Han har ett svagt minne av att han har varit och ringt på någon 10-årig automat. Han är då väldigt osäker om han varit och ringt den här kvällen. Det är mycket möjligt att han ringt till Sigge för att efterhöra varför han inte fick komma upp till Sigge den aktuella kvällen. Om han ringt den aktuella kvällen har han dock inget minne av. Alltså här lämnar du uppenbarligen uppgifter som innebär dels att du var väldigt osäker om du ringde den här kvällen. Och överhuvudtaget, om du var ringt, så var du väldigt osäker på det. Vad har du för förklaring till de här uppgifterna?
Att jag var inte vidare villig att lämna några upplysningar till dem.
Varför det då?
Men så ville jag hålla mig till det jag sagt först. Jag visste inte vad de skulle placera in mig i sammanhanget. Det var gammal naturlig.
Jaha, så den här osäkerheten som du talar om i det här förhöret, det beror helt enkelt på att du ville inte lämna korrekta uppgifter.
Med det där vad jag var. Jag visste inte vad de var ute efter.
Nej. Sen i samma förhör så har du, eller minst om du sa någonting om att du hade möjligen något ytterligare att säga, men du kunde inte få fram det.
Ja, jag har varit så varenda förhör nästan, så de har frågat mig om jag har sett något speciellt eller någonting sånt. Och jag är medveten om att jag har gjort det. Jag har träffat några personer och sånt där. Oxen eller om någon annanstans i trakten här. Och det har jag sagt då i förhören att jag vet att det är någon jag har träffat. Det är bara att jag kommer inte på vem. Det är någonting jag har i bakhuvudet, jag sagt. Jag kunde inte få fram vem det var.
Apropå Oxen, du säger att du kom dit vid 11-tiden eller någonting. Kan du komma ihåg vilka människor du träffade där? Eller så?
11-tiden, 10:30 ska jag titta på klockan.
10:30. Kommer du ihåg vilka personer som du träffade där?
Jag såg inga som jag kommer ihåg speciellt. Jag tror det var en polska där. Jag är inte säker på den uppgiften. Som jag frågade efter plåster, men jag fick ingen.
Såg du Christer Pettersson där?
Nej.
Såg du Sigge Cedergren där?
Nej.
Ja, sen har du ju sedermera berättat för polisen här att du skulle ha sett Christer Pettersson utanför Grand. I ett förhör den 24 januari 1989, sidan 229. Vad är bakgrunden till att du lämnar dessa uppgifter först då?
Ja, vi kan få ta det. Nu vill jag hålla den här mannens... Nej, han vet inte ens om att han är inblandad i det här. Det är så här, jag åker hem till en kamrat i Västerort när jag är nymöcker några dagar efteråt. Och han känner till att jag har blivit hörd massor av gånger av palmutredarna. Och jag berättar själv för honom. Och när vi sitter där inne då så... När jag sitter och snackar lite så då för han på tal och säger han... Tror du verkligen att det är han som har gjort det? Så nämner han hans namn. Och för han var underrättad om vilken det var som var häktad. Jag hade ingen aning om det. Och då... Då slår det mig att det är han jag träffar på Grand.
Talar om att du muckade. Satt du inne när du fick den här uppgiften utav?
Nej, jag har muckat och kommit ut.
När kom du ut?
Jag kommer inte ihåg vad det var för datum. Det var den 12 mars. Nej, 12 december. Jag kommer inte ihåg vilken datum det var.
Satt du inte inne när du fick den här uppgiften av den här personen som du inte vill närmare?
Nej.
Kom du inte?
Däremot så satt jag på häktet då jag... meddelade det här till polisen. Jag ringer från halvhäktet.
Hade du hört några rykten i den undre världen redan dessförinnan om att det kunde vara
Kristus? Nej, jag fick höra av honom att det var han som var häktad för det här. Och då frågade han mig, tror du verkligen att det är han eller vad tror du? Så var det.
Borde inte du redan...
Jag kan nämna honom i namn också, men jag vill helst höra med honom själv.
Men borde du inte tidigare ha sagt det här till polisen? Du borde väl rimligen ha kommit ihåg det här. Det här var ju en aktuell historia. Det var ju den kvällen när Palme mördade.
Ja.
Borde du inte ha kommit ihåg detta med Christer Pettersson, att du skulle ha sett honom utanför biografen långt tidigare?
Nej, men tydligen inte. Jag träffade ju flera personer också. Andra människor den kvällen. Som jag heller inte kommer ihåg. Som jag kan sitta och säga att jag undrar... Utan det är ju den grejen att jag vet att jag träffar en bekant till mig. Och jag vet inte vilken, jag får inte fram bilden av det. Det är bara, det blir inte aktuellt förrän 2,5 år senare. Jag får reda på vem det är som sitter häktad. Det var ju en sån kort stund liksom ändå som vi träffades där.
Har du träffat Christer Pettersson vid något annat tillfälle här vid Tenegatan, Sveavägen eller i närheten av de trakterna?
Någon gång?
Ja, tidigare.
Det är möjligt att jag kan vara någon gång, det vet jag inte. Att jag kan dra mig till minnes.
Det kan vara på det sättet?
Det vet jag inte. Om du vill ha mig att säga att jag har träffat honom där, du ljuger. Nu, det här aktuella grejen vid Grand, det är den där jag kommer ihåg klart minne.
Jag frågar en gång till här. Har du inte så att säga hört ryktesvis någonting om redan innan du talade med den här personen i januari i år om att Christer Pettersson kunde misstänkas för det här?
I februari året.
Ja, det är januari som du lämnar här uppgiften till polisen.
Som jag meddelar?
Mm.
Nej, jag får höra det då hemma hos honom.
Hade du sett...
Det är bekant till Christer också.
Hade du sett bilder i tidningarna av den här 41-åringen?
Nej, jag har inte sett någon bilder alls från tidigare.
Sett avmaskade bilder där man bara såg konturerna utav Christer Petterssons ansikte. Det var en svart lapp framför.
Nej, men de gånger jag har sett den bilden, då vet jag att det är han. Jag har inte funderat på det. Det är ju efteråt jag sett.
Det var på tidigstadion som det fanns sådana bilder i tidningen. Och i tv.
Det inte som jag sprang och tittade på. Det är nu först som jag buntar med tidningen om det.
Hur var det du dömdes ju här i, vad var det i maj i Stockholms tingsrätt? Du själv. Hur var det i samband med den rättegången? Enligt massmedia så skulle du efter det att du hade fått domen på något sätt tagit tillbaka, eller sagt att du ville ta tillbaka de uppgifter som du hade lämnat angående Christer Pettersson.
Jag har inte pratat med någon i massmedia. Jag har pratat en gång med massmedia, det är med Zachary på telefon en enda gång. Och igår ringde.
Men var det inte så att du fick liksom ett utbrott efter att du hade fått den här fängelsedomen i maj och ropade på Palmegruppen eller något?
Nej, jag var sur bara för att inte en hade kommit ner som man skulle göra. Det var den här episoden med bilen i Södertälje och en pistol jag hade köpt. En luftpistol. Och då ringer jag och talar om det här för den här Palmegruppen. Varför jag köpte den här? Det var för jag kände någon. Om det var poliser som bevakade mig eller om det var något annat, så det hände i alla fall en episod i Södertälje. Så jag köpte den där, för det är en attrapp på en 45. Men då ville jag varsko polisen först att jag hade den, så att inte de, om man håller den och sliter upp den, så det skulle vara grann. Så ringde jag och talade om det. Och det var det jag ville, att den skulle intyga tingsrätten. Det var det jag sa.
Jag återkommer till den här kvällen då, framåt midnatt. Du har berättat att du ringde ett samtal. Ringde du flera telefonsamtal?
Nej.
Försökte du ringa flera telefonsamtal?
Nej.
Ja, det finns vissa indikationer på att du skulle ha ringt kanske 20 minuter i 12 eller något sånt där. Kan det vara möjligt?
Nej.
Om du var ju själv trött och påverkad och...
Nej, jag har inte ringt något annat telefonsamtal än det till Sigge.
Har du sökt Sigge flera gånger den här kvällen?
Nej. Nog vid porten.
Ja, ja, men per telefon.
Nej.
Advokat Ekman har några frågor.
Jag hade egentligen bara en fråga. Du berättade att du är på Tegnérgatan 16 och trycker på porttelefonen.
Ja.
Säger du någonting där i porttelefonen, minns du det?
Nej, det är andra änden som brukar säga någonting. Frågar du det som är där, då händer ingenting.
Du får inget svar, ingen reaktion?
Nej, jag står inte och pratar med porttelefonen som person.
Nej, jag tänker man har bråttom om man trycker på porttelefonen och bara pratar rakt in i.
Nej, han måste ju lyfta det på svara. Eller trycka dig på knappen, då hör man ju.
Du säger att du möter någon person där vid porten?
Ja, det kommer en fram till mig och säger att... För jag stod ett tag vid porten. Hon skulle in.
Säger du någonting till den personen?
Nej, jag säger ingenting. Han säger någonting till mig att någon avvisande går härifrån. Jag vet inte om han skulle in i porten eller vart han tog vägen.
Men det blir, du hinner inte prata lite?
Nej.
Du pratar inte med honom?
Nej, han kommer bakifrån och klappar mig på axeln.
Hur ofta, ska jag bara sluta fråga, brukar du ha besökt Oxen?
Hur ofta?
Ja, vid den här tiden, 85-86.
Ja, till och från. 85 var det mycket mer. Alltså.
85 var det mycket
ja, mer? Ja, det var så mycket har det inte varit där.
Kan du säga någonting om hur pass ofta, eller många gånger du har uttagit att besökt Oxen?
Ja, det var det kanske 50, 60, 70, 80 gånger.
Ja. Ja, tack.
Det är hos ordförandet, och jag kommer att få fråga åklagarsidan om vi på ett sammanhanget skull, om vi skulle vilja tala om när till er uppfattning det har kommit telefonsamtal till polisen i det här.
Ja, det finns ju ingivet, dock inte åberopat direkt en hemlig bilaga. Där finns en promemoria upprättad i anledning av den telefonavlyssning som i rättens tillstånd ägde rum avseende Cedergrens telefon. Och så finns det som bilaga till den journal som förs kontinuerligt när man gör den här avlyssningen. Och beträffande det här dygnet den 28 februari 1 mars så kan vi till en början med konstatera att det kommer en mängd ingående samtal börjar 09.20 och fram till 11.42, men då svarar ingen telefon. Sen kommer det ett ingående samtal 12.22 och 12.24 och då är Cedergren tydligen hemma. han svarade.
Sen har vi inte... dagen efter det
då? Ja, det här är den 28 jag talar om. För fullständighetens skull, så att vi får en bild av hur den här, om det har svarats och inte svarats så att säga på telefon. Sen har vi ett samtal 12:36:37, men projiceringen inte in. Sen kommer ytterligare ett samtal 12:44, men då är inte Sedgren hem.
Jag avbryter det där. Ska man uppfatta det här som att någon annan svarar?
Ja, jag får det uppfattningen, ja.
I Sedgrens lägenhet?
Därför det kommer inte stånd ett samtal. Ja, det är noterat att Sigge inte är hemma, det är inte han som svarar. Sen har vi en mängd påringningar utan att det blir något svar under tiden 13:03 och fram till 22:51. Sen har vi ett samtal 23:02, då är Sedgren hemma och svarar. Det samtalet avslutas 23:04. Klockan 23:06 ringer en okänd kvinna och Sedgren svarar. Det samtalet avslutas 23:07. Klockan 23:15 ringer Roger och talar med Sigge. Och av innehållet i det samtalet så framgår följande. Roger säger att han blöder som en gris. Roger pratar något om en kniv. Han är så påverkad att det är svårt att höra vad han säger. Roger vill ha några ord med Sigge. Går inte enligt Sigge. Polisen hade ju hämtat honom utanför. Sigge hade hört att han dragit kniv på kaféet. Roger säger att han ska gå in till polackerna. Skit i det, säger Sigge, som tycker att Roger väcker uppmärksamhet. Roger tänker gå till polisen. Han är blåst. Blanda inte in mig, säger Sigge. Jobba framåt och gör något positivt, tycker Sigge. Och sedan avslutas det här samtalet 23:21.
Jag har frågat om våra sidan med anledning av de uppgifter som vi har lämnat.
De här anteckningarna, namnen på personer som ringer respektive svarar, var kommer de ifrån? Vad grundar sig den uppfattningen på att det är just de personerna?
Jag vill säga den polisman som har lyssnat på samtal känner igen rösterna, så det är hans bedömning av personen.
Ja. I det sammanhanget så trodde man ju tydligt i början att det var Roger Sedgren som pratade.
Ja. Men det går liksom inte att få ihop, va?
Och vem är
Roger Sedgren? Det är bror till Sedgren, är mer avliden.
Vi återgår till vittnesförhör för åklagarna. Några frågor?
Nej.
Ja, jag skulle vilja ställa en fråga till här. Den här frågan, jag har varit inne på det förut, men hur kan det komma sig till att du först, ungefär 3 år efter det här mordet, först januari 1989, lämnar uppgifter att du skulle ha sett Christer Pettersson utanför?
Därför att jag fick reda på det utav en kamrat som jag sagt. Och vill ni att jag ska ta fram honom så måste jag fråga honom först. Jag vill inte nämna honom, bara blanda in honom.
Nej, men du måste ju
ja, jag får den upplysningen att det är Christer som sitter häktad. Mm. Det är då jag kommer på att jag... Då får jag fram den här minnesbilden som jag inte har haft under 3 år. Under alla fall.
Men du har ju hört ett stort antal gånger under de här åren.
Mm.
Du måste ju ha förstått att det här var en mycket viktig uppgift.
Ja.
Varför kom det inte fram tidigare?
Hade det varit någon annans namn som hade varit och jag träffade den, då hade hans namn också kommit fram. Om det hade varit så. Menar advokat Liljus att jag skulle göra mig spännande då under alla förhören och säga så då att jag träffar någon, men jag kommer inte på vem det är?
Jag vet inte alls dina bevekelsegrunder, jag bara frågar.
Så roligt är det inte med polisförhör liksom.
Ja, en fråga bara i anledning av det sista. Då den 28 på kvällen när du var på grann och skulle ringa, var det då tyckte du något anmärkningsvärt att se Christer gå utanför?
Jag uppfattade inte.
Var det då på kvällen någonting konstigt att du såg en bekant utanför grann?
Ja, jag hade inte träffat några andra där, så att det var väl... Jag tänkte väl på något minut efter vad han gjorde, liksom, vad han sysslade med. Men mer än så var det inte.
Då mer än så var det inte. Tack.
Förhöret är då avslutat. Och för någon ersättning nu är det.
Nej.
Förhöret är alltså när man avslutat vårt med morgonens förhandlingar.
Thank you.
Kjell Fernberg.
Jag får en gång säga att Fernberg inte vill ha någon direktutsändning i radion, så att hans namn kan bli utdelad.
Du vill inte ha direktutsändning i radio. Jag bara pekar på att ljudet kommer ändå ut så småningom när det blir offentligt. Och förbjuder tingsrätten Sveriges Radio att använda den ljudupptagning som radion gör innan förhöret är avslutat med Kjell Fernberg. Finns det någon anledning till någon erinran i det här fallet? Förlåt?
Nej.
Nej. Ja, du heter alltså Kjell Fernberg. Vilket år är du född?
42.
Du vet vad ett vittnesmål är. Man talar sanning under straffansvar. Så ska du avlägga vittneseden. Och säg då efter mig. Jag, Kjell Fernberg.
Jag, Kjell Fernberg.
Lovar och försäkrar.
Lovar och försäkrar.
På heder och samvete.
På heder och samvete.
Att jag ska säga hela sanningen.
Att jag ska säga hela sanningen.
Och inget förtiga.
Inget förtiga.
Tillägga eller förändra.
Tillägga eller förändra.
Och jag påminner dig om vikten av den eden. Du talar under straffansvar. Kommer att ställa frågor från åklagarsidan och från försvararsidan. Och jag såg att du känner nickar åt en tilltalare. Ja, då är det åklagaren. Sen är det Jörgen Andlott som ska leda förhör.
Ja,
så vittnesförhör med Kjell Fernberg. Förhöret leds inledningsvis av Jörgen Andlott.
Jag ska börja med att fråga dig om du känner Sigge Cedergren.
Ja.
Mycket väl, eller?
Ja.
Vi vet att du natten den 28 februari ringde ett telefonsamtal hem till Sigge. Kommer du ihåg ungefär vilken tid det var?
Ja, 9 minuter över 12.
9 minuter över 12? Mm. Hade du försökt ringa honom tidigare?
Ja.
Vet du ungefär vilken tid du hade försökt?
Ja, måste ha varit 12:15, 20:12.
Mm. Fick du något svar då?
Nej.
Nej. Brukade du vara med Sigge på spelklubben Oxen på kvällarna?
Nej, aldrig på kvällarna. Dagtid ibland.
Mm. Men Sigge jobbade väl där ofta på kvällarna, så inte jag förstått det.
Ja, det hände, men inte så ofta.
Inte så ofta. Vet du när han jobbade där, Sigge, om han då befann sig på spelklubben Oxen hela kvällen eller om han tog turer hem mellan varven?
Nej, han kunde nog ta turer hem.
Det kunde han,
ja. Mm.
Kan du berätta om du känner till, och i så fall i vilken utsträckning, Sigge förvarade vapen hemma hos sig på Tegnérgatan?
Ja, han hade en del vapen, för han visade mig det var en del vapen som han hade hemma.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg exakt vilka vapen det var, men det var lite olika vapen.
Mm. Vet du hur han hade fått tag på de vapnen?
Eller om han hade köpt.
Mm. Han har själv berättat att han också kunde få vapen som likvid för amfetamin.
Ja,
det känner du till också kanske?
Ja, jag visste. Ja. Jag känner, han har väl aldrig sagt det rent ut, men jag förstod ju det. Mm.
Vet du, de här vapnen som han hade hemma, så att säga, vart de tog vägen? Handlade han med vapen eller vart tog de vägen?
Nej, han sprang och gömde sina vapen lite här och där. Mm. I lägenheten var de väl aldrig så länge vapen, utan han kunde ha dem när han tog emot dem sådana dagar framåt. Och sen tog han ut dem i lägenheten och gömde undan.
Vet du om någon, så att säga, hjälpte honom att ta vapnen från lägenheten och på något sätt avyttrade dem, eller?
Ja, det tror jag inte. Inte vad jag vet. Mm. Nej.
Du har berättat under förundersökningen att Roger, ibland bror, det skulle ha hjälpt honom.
Ja, han kunde nog ta bort något vapen och ställa ibland. Och även var ute och provskjuta och så. Och jag vet i Judaskogen tror han var en
Men om jag förstår dig rätt, så det du känner till är att det fanns vapen hemma hos Sigge, men du kan inte närmare beskriva vilken typ av vapen eller vilka vapen det var?
Inte just då, nej. Nej.
Känner du till att du har vapen på oxen?
Det fanns ju en revolver där då vi ställde ner våra apparater, där jag och Sigge. För att vi var ju inte inblandade i oxen från början, så att säga. Utan det var ju en annan som öppnade, men han hade inga apparater, så vi ställde dit våra apparater. Och då fanns det en revolver där nere. Och den försvann sen vid ett inbrott på hösten 85.
Ja. Vad var det för typ av revolver?
Ja, det var med lång pipa. En sån där vilda västern.
Ja. Som fungerade, eller?
Det är utgått från det.
Hur lärde du känna Christer här, och hur ofta har du träffat honom ungefär?
Jag träffade nu på Sigge och sen även på Oxen några gånger.
Är ni goda vänner, eller?
Ja, det utgår.
Ja. Ungefär, hur ofta har du träffat honom och Sigge?
Det var en svår fråga. Ja. Man kan väl säga mellan 8-20 gånger. Cirka.
Kommer du ihåg när du träffade honom sista gången?
Nej, jag kan inte komma ihåg vilken månad eller så. Men...
om du försöker relatera det till den 28 februari 86, var det före eller efter det?
Ja, det var nog före.
Var det före som var sista gången du träffade honom? Vet du om Christer brukade bära vapen?
Jag har aldrig sett han bära vapen. Aldrig.
Har han pratat om vapen? Och...
nej, aldrig.
När Christer brukade besöka Sigge, för det var Sigge ni träffades.
Ja, och sen även någon gång på Oxen.
Någon gång på Oxen också, ja.
Och allra första gången vi träffades, ja, det var nog Sigge. Sen träffades någon gång på Norra Stationsgatan. Det låg också en klubb. Och det var ju tidigare också.
Ja, vi har fått klart för oss tidigare att en väsentlig anledning till att Christer besökte Sigge, det var för att få amfetamin. Vet du hur Christer brukade, så att säga, agera när han sökte kontakt med Sigge?
Han brukade ringa upp till Sigge, för jag tror jag svarade någon gång i telefon när han ringde, och jag hade tagit tåget in till stan då. Och jag var på T-centralen eller i närheten av Sigge. Så han ringde för det mesta i alla fall, som jag vet.
Vet du vad han brukar göra om han inte fick tag på Sigge?
Nej, det vet jag inte.
Du har sagt på sidan 551 i förundersökningsprotokollet 2.2, aktbolag 109. Sista stycket, fjärde raden, står det i ett förhör som hölls med den 30 januari i år. Att då han gick Christer rädd. Då Christer kom in till stan och sökte kontakt med Cedergren.
Så hämtade han Cedergren. Sida?
Förlåt, 551.
Ja.
Sista stycket, fjärde raden. Då Christer kom in till stan och sökte kontakt med Cedergren, så hände att Cedergren inte var anträffbar på bostaden. Christer Pettersson brukade då stå i närheten av korsningen i Sveavägen till Nergatan, där han hade uppsikt över Cedergrens portuppgång och väntade på det.
Ja, det kan nog stämma.
Det kan stämma, du sa så då. Ja. Det menar du, det kan stämma också att det gick till så. Ja, tack, då har jag inga fler frågor.
Från försvarets sida.
Ja, om Christer Pettersson här, visade han överhuvudtaget något vapenintresse?
Alldeles möjligt.
Ingenting?
Nej.
Du var tydligen hemma den här aktuella...
Det var barnvakt den natten.
Var du inte på Oxen alls?
Nej.
Nej. När kan du ha träffat Christer Pettersson senast? I förhållande till den 28 januari.
Det kan vara en dag för, det kan vara en vecka för, det kan vara 14. Jag kan inte realitera, förstår du, tidsskillnad där. Men det sista gången tror jag vi träffas nere på Oxen på dagen.
Du sa att du ringde till cirka 9 minuter över 12. Vad har du fått den exakta tiden?
Med telefonavlyssning.
Ja, det är så att i telefonavlyssning så anges det att 00.15 så ringde du till CDG.
Ja, kanske var 00.15, men jag hade för mig att det var 9-10 minuter över 12.
Ja, fick du då något begrepp om när CDG hade kommit med?
Jag fick det begrepp att han kom direkt från ytterdörren in och svarade. För att det gick fram några signaler och sen lyfte CDG en luren och då sa han så här, man skjuter Palme utanför dig nu, sa jag. Jaha, sa han, det jag kom inte vid då, svarade han då. För att jag fick den uppfattningen, han kom direkt från gatan in i lägenheten. Men det kan ju vara den uppfattningen fick jag.
Du fick den känslan?
Ja, för jag ringde ner till Oxen också. Men det var upptaget hela tiden. Om man säger tidigare då, mellan 11:30 och 12 ringde jag till Oxen. Det var upptaget hela tiden. Och sen ringde jag då Sigge 2 gånger. Först vid 11:45 kanske, då var det ingen svar. Och sen svarade han där 15:45 och då fick jag den uppfattningen att han kom direkt från gatan in. Men han kan ju ha kommit tidigare, men det lät så på honom att han kom direkt in. Han sa jag kom från Oxen nu, så ja.
Ja, det där Petron skulle ha stått och väntat i närheten av korsningen där Sveavägen till Nergatan. Är det någonting som du själv har sett? Eller?
Nej, jag har inte sett det, nej. Men Sigge, ibland när Sigge kom hem till lägenheten och jag och han kom tillsammans, då kunde Christer komma upp jag strax efteråt. Och så, han kom till Sigge lite då. Ja, han kunde sitta där upp och...
Men var det regeln att han ringde från...
Ja, för det mesta de gånger som jag, då ringde han. Jag svarade någon gång också när han ringde. Sigge kunde vara i tvättstugan eller... Ja.
Ingen mer fråga?
Jörgen Andrad.
En fråga till, tack. Du har vid 2 tillfällen vid 2 olika förhör det här för mig då till första gången. Det är ett förhör den 30 november 88 till på sidan 544 i samma lag som jag har sagt. På tal om vapen så har du sagt att Christer har berättat för dig att han det är näst sista stycket. Att Christer har berättat för dig att han inte vågar ha kniv på sig på grund av att han blir tokig när han dricker sprit.
Nej, tokig, men han kan bli våldsam. För det var en episod nere på Oxen där det var någon som hade försökt att råna en depå i Molander. Och jag var inte där då, jag kom ner strax efter att det var Christer där. Och då, ja, så pratade vi om det och han sa jag vill inte lägga mig i sånt där, sa han, för att ja, det hände så lätt då att man, ja, att det kan bli andra, vad ska man säga, följder utav.
Ingen fråga mer. Då är förhöret avslutat. Vill du ha ersättning för de utgifter du har kommit till det så? Och tackar vi för att du har kommit hit, så är förhöret avslutat. Behöver du inte stanna länge. Får jag fråga, finns nästa vittne här möjligen?
Nej.
Nej. Då får vi.
Ska vi säga att innan han kommer?
Då kan vi börja lite tidigare. Tar vi paus tills nästa vittne kommer. Det är vittnet vi kallar till 14:15.
Ja, jag måste vänta.
Nej, men jag menar, vi sitter.
Ja, just det, jag såg.
13 dagen i rote det fortsätter utbrangningen i målet åklagaren Christer Pettersson i sal A. Parterna och vittnet Jari Antero Nurminen kallas till kommsalen.
Anders Elin, ska det vara någon ärenden till det här utfallet? Du slår ner där. Du heter Jari Antero Nurminen. Vad kallas du för, Jari eller?
Jari.
Vilket år är du född?
57.
Vittnesmål innebär att man avlägger vittnesed. Sen är man skyldig att hålla sig till sanningen vid straffansvar, det vet du. Där finns åklagarna på den sidan och försvararna där. Christer Pettersson känner du, tror jag. Då ska jag be att du avlägger vittneseden. Säger efter mig, jag Jari Nurminen.
Jag Jari Nurminen.
Lovar och försäkrar.
Lovar och försäkrar.
På heder och samvete.
På heder och samvete.
Att jag ska säga hela sanningen.
Att jag ska säga hela sanningen.
Och inget förtiga.
Inget förtiga.
Tillägga eller förändra.
Tillägga eller förändra.
För att påminna om vikten av den här eden. Mm. Vem av åklagarna ska leda förhöret? Jörgen Andblad. Det är vittnesförhör med Jari Nurminen. Jörgen Andblad inleder.
Ja, tingsrättens ordförande sa nu så här att du känner Christer, är det riktigt det?
Mm.
När lärde du känna Christer?
Ja, det skulle jag tippa ungefär år 83 någon gång.
Mm. Och har ni umgåtts regelbundet sedan dess eller?
Nej, vi har inte umgåtts regelbundet. Det menas, jag har min dotter som är född 82 va? Så jag var mycket hemma med henne va?
Mm.
Men efter skilsmässan med dotters mamma, då blev det lite mera umgänge. Inget regelbundet kan jag inte. Mm.
När var det som efter, när var skilsmässan?
Vi skilde 84.
Var brukade ni träffas, Christer?
Vi träffades på torget. Mm.
Ni tillhörde samma gäng på torget där så att säga.
Ja. Mm.
Och då är min fråga, har du och Christer någon gång diskuterat vad Christer gjorde på kvällen den 28 februari 1986 då Olof Palme mördades?
Vi har som generellt alltid haft överenskommelse att vi diskuterar inte varandras affärer eller som sådan, utan allmänt har vi diskuterat vad som hände den kvällen förstås.
Mm.
Den påminner om det.
Mm. Men har Christer själv berättat vad han gjorde den kvällen?
Ja, i korta ord kom det fram att han råkade befinna sig på fel plats på fel tid.
Mm. Vet du när han sa det?
Ja, ska vi se. Det gick ett par veckor efter det, förrän vi träffades första gången där. Mm. Satt och diskuterade.
Har han kommenterat det vid ytterligare något tillfälle?
Förlåt?
Har han kommenterat det vid ytterligare något tillfälle vad han gjorde den här kvällen?
Nej, inte kommenterat just den särskilda kvällen, nej.
Du har Under förundersökningen berättade att ni har pratat om den här saken vid två olika tillfällen. Det är den här gången som ni berättade nu, som var strax efter mordet, då Christer skulle ha sagt det här. Men att ni också skulle ha diskuterat våren 88.
Ja.
Vad sa Christer då?
Vi hade en allmän diskussion angående den här. Vi pratade om världspolitik och vi hade ungefär lika syn på den här med systemet i samhället och allt, va. Och vi kom in på den här med varför Olof Palme mördades. Och det var enda gången han påminner mig om att han råkade vara just inne i stan den kvällen.
Sa han vad han hade gjort i stan den här kvällen?
Ja, det framkom alltså att det gällde tjack.
Hade det gått bra med den här tjackaffären som han skulle ge sig in på?
Nej, det hade inte gått bra.
Och vad hade han själv gjort? Kan du berätta vad du har sagt tidigare om hur hade han agerat så att säga själv?
Nej, utan vad vi kom fram just den, nu pratar vi om den här våren 88, diskussionen då. Vi diskuterade just den här med att, för att både han och jag är ju personer som kan väcka uppmärksamhet var man går. Alltså ett karaktäristisk utstrålning, va? Och vi pratade om det just, och han sa liksom att som man brukar göra när han väntar på någonting, då vankar han av och an. Man går fram och tillbaka så att säga, va? Och det väcker ju stor uppmärksamhet.
Menar han då att han har vankat av och an den här kvällen då?
Nej, utan han sa att det räcker att folk ser han en gång, då kommer de ihåg honom oavsett i vilket tillfälle de ser han.
När ni pratade om det här första gången några veckor efter mordet, var ni nyktra då?
Nej, det var inte.
Andra gången?
Andra gången, det var tidigt på förmiddagen. Så att vi hade väl hunnit bunkra, men vi hade inte hunnit bli något berusade eller så. Utan det var tidig vårmorgon.
Du har sagt här i ett förhör som hölls med dig den 16 mars i år. Det är på sidan 1066 i den här förlagen som jag tror att berättar av framför sig. Nej, det är inte, utan det är protokoll 2-3. Jag tror att jag inte har lagt lagrummet. Där står det mitt på sidan att du skulle ha sagt att ni hade pratat just om det här som ser man väcker uppmärksamhet och så. Så Christer hade då kommenterat det med att han hade varit rastlös och gått omkring och vankat fram och tillbaka i väntan på affären den aktuella kvällen då Olof Palme mördades.
Det är alltså att han brukar göra så. Han är rastlös av sig själv, och gäller det amfetamin då blir han ännu mer rastlös. Så att även om jag inte kan påminna mig ordagrant så kan jag gott och väl tänka mig att diskussionen har gått så.
Och att du skulle ha sagt det till polisen då, som de har antecknat här.
Ja, att jag har sagt det kan ha varit en liten missuppfattning, va? Jag såg ju aldrig sen utskrivna texten.
Ja, just.
Utan det var ju bandspelarinspelning.
Nu kommer du ihåg det idag då?
Ja, jag har tänkt rätt mycket på det. Och sen, nu när jag fick första gången när jag kallar sen, så har jag lägger rätt mycket så här senare och lyssnar mina egna tankar.
Var det här någonting du bara hävde ur då?
Nej, jag hävde inte ur mig, utan jag kan tänka mig att det har blivit en missuppfattning, för du behöver bara skilja en bokstav så.
Nej,
men vi säger från bandspelarinspelningarna till att sekreteraren skriver upp det. Så
i väntan på affären den aktuella kvällen Olof Palme mördades, det är många bokstäver.
Ja, det är många bostäder, men alltså jag frångår alltså att alltid när han skulle göra en amfetaminaffär är han alltså rastlös. För att som sagt, vi lägger inte i oss varandras affärer alltså.
Nej, det är det. Vet du om Christer bara mustasch vid den här tidpunkten?
Förlåt?
Vet du om Christer hade mustasch vid den här tidpunkten runt mordet på Olof Palme?
Jag har ingen aning om, du vet, jag lägger inte märke så mycket på folks utseende så länge de är snyggt klädda eller välklädda eller så. Jag kan inte påminna mig antingen om man har haft eller ej.
var Christer välklädd den här tiden?
Han brukar gå välklädd. Så här, han har rena kläder på sig. Och,
ja. Vad hade han för kläder? Kommer du? Han hade många kläder.
Ja, han hade många kläder. Men han brukar ju föredra jeans och... Någon, jag menar, så han är själv mörk så brukar han ha något mörkt på sig. Mm.
På sidan 1062 i samma förhållande. Där har du sagt att han oftast bar en mörkblå halvlång arbetarjacka. Du har aldrig sett Christer Bergman med stors. Är det en missuppfattning från polisen också eller?
Nej, för jag kan inte påminna mig om han har haft mustasch eller ej. Men jag lägger ingen märke till det.
Nej.
Men den här blåa jackan, jag kommer ihåg att han har haft den. Jag såg det rätt ofta. Va? Den är arbetarjacka. Det är en sån här vadderad jacka som var på mode på 60-talet. Mm. Och som är varm jacka på vintern och hösten och våren. Och det brukade han ha på sig ibland.
Är ni omgivningen en hel del du och lite bättre?
Ja, vi har umgått en hel del på sista året med.
Bodde du ute i Sollentuna?
Ja, jag bodde i början i Tureberg så att säga, mitt i Sollentuna. Sen bodde jag ett tag i Rotebro också. Bodde inneboende hos en kompis där.
Träffades på torget i Sollentuna och på andra ställen?
För det mesta på torget, ja.
Drack tillsammans?
Mm, ja, fast jag vet inte, Christer dricker inte så jädrans mycket ofta. Men när han dricker, då dricker han mycket, va. Och det var inte särskilt många timmar vi hann umgås då. För han brukar gå hem innan han blir för berusad.
Beträffande, du brukade narkotika vid den här tiden också?
Ja.
Amfetamin.
Och...
Berättade Christer någonting om sina inköp av narkotika?
Nej, vi, som sagt just här, vi blandar inte i oss i varandras just den här affären. Det...
Nämnde han namnet Sigge Sedinge vid något tillfälle?
Nej, det, han har inte själv nämnt det namnet, nej.
Men det var tydligen så att han sa att när han var skaffad amfetamin så... Gick han
och väntade,
var det så
du sa? Ja, alltså han väntade på att han skulle få den här jacketen.
Han väntade?
Mm.
Men den här aktuella kvällen, då sa han bara att han var på fel ställe och på fel plats och fel tid.
Tyvärr.
Sa han någonting om närmare?
Han sa att tyvärr så råkade jag finnas på ska man säga nu. I de trakterna va. Med alltså att då drog vi kontentan med i polisförhöret alltså att fel tid, fel plats. Det är alltså inte Christers egna ord utan det var kontentan som vi drog med polisförhören.
Ja, men att han hade varit i polisförhöret.
Nej, utom när jag var i polisförhör. Då var kontentan av att Christer var inne i stan.
Jaha, ja. Hade Christer med intresse för skjutvapen?
Vi har diskuterat en gång skjutvapen med Christer. Och Christer har samma uppfattning som jag. Jag menar, vi båda inte är något särskilt vidare bra på att skjuta eller sikta eller så. Va? Så det är ingenting att ha.
Det är ingenting att ha.
Nej.
Anders Helin.
Förstod jag dig rätt när jag säger så här att den här kvällen när Olof Palme dödades då hade Christer åkt in till stan för att skaffa tjack.
Mm.
Men han fick inte tag i något.
Mm.
Det är det.
Mm.
Tack.
Får jag ha en fråga? Känner du Spinnar från Spinnar?
Ja.
Har du fått en uppgift från Lunds Spinnar så att Christer Pettersson inte hade fått någon tjack den här aktuella kvällen?
Nej, jag tror nämligen att... Jo, det måste ha kommit via Spinnan till Hogge. En av killarna på torget då. Men för att Spinnars har inte visat sig särskilt mycket där på sista tiderna. Men det är ju bara Spinnars som visste om det, att det inte blev någon käkt. Och,
var det Håke som nämnde att Christer inte hade fått tag någon käkt?
Ja, att det inte blev någon affär. Bara Spinnars blev då lite ilsken alltså. Alltså.
Ja.
Anders Selin.
Men sa du inte alldeles nyss här på Anders fråga att när ni i våren 1988 diskuterade?
Nej, men vi diskuterade aldrig blev det någonting eller ej, utan han bara råkade nämna att jag var inne i de trakterna. Ja. Jag frångick att det gällde affärer, amfetaminaffärer.
Mm. Men, var det någonting du hittade på själv att det inte hade gått bra med tjackaffären?
Nej, utan det fick jag höra att det gick inte bra med tjackaffären.
Av Christer?
Nej, inte av Christer. Vi pratar inte om affärer.
Och är förhöret slut. Behöver du inte stanna här? Har du gått miste om något för du har kommit hit?
Nej.
Tackar vi för du har kommit hit. Nästa förhandlingsdag är på tisdag med början klockan 9.30. Kan vi under loppet av nästa vecka få ett besked från åklagarsidan i fråga om vittnet Barling? Ja, det kan komma ett sånt besked någon gång under nästa vecka. Ja, då är dagens förhandling slut.